Och idag tar vi er med till västkusten och bronsåldern. Sen förflyttar vi oss till Jämtland och det lilla samhället Stugun som har sett mycket spännande passera revy under århundradenas lopp. Och till sist ger vi oss av ut i världen, till södra Atlanten och stiftar bekantskap med ett ganska förödande stycke historia. Men först således bronsålder med vår utsände Thomas Persson och arkeologen Johan Wigfors.
Ja, i det förra programmet så satt vi i en gravkammare i Lindome och pratade om stenålder, yngre stenålder. Nu har vi förflyttat oss upp till högsta punkten på Tjörn och har därmed också förflyttat oss till bronsåldern. Här uppe ligger ett alldeles otroligt gravmonument, ett stort bronsåldersröse som vi vet är 3000 år gammalt
ungefär.
Ja, det finns en del föremål funna i det här röset och vi vet att det är ett gravröse, och av föremålen att döma så är det här gravröset byggt någon gång i mitten på bronsålder.
Det ligger alltså på den högsta punkten på Tjörn. Det är på södra ändan av Tjörn. Härifrån ser vi Marstrands fästning i söder, havet rakt ut i väster. Vi ser också vattnen innanför Tjörn, vi ser fastlandet. Och norrut ser vi, ja, dels naturligtvis norra delen av Tjörn, men också upp Orust skogarna. Här är en fantastisk utsikt, det är ett fantastiskt läge på det här röset, Kuballe röse, eller Kuballe vette som det kallas. Och det har gått och tittat runt här, så kommer man ju fram till att det är så väldigt stort det här röset, så att det måste ha varit oerhört mödosamt att samla ihop all stenen.
Ja visst, det har säkerligen kostat många knäckta ryggar och många utslitna höftleder, därför att det är en otrolig mängd sten som ligger i det här röset. Det kan mycket väl finnas omkring 800 kubikmeter sten i det här röset, och det är onekligen en ansenlig mängd med tanke på att röset faktiskt från början byggdes för gravläggning av en enda individ. Mm. De här bronsåldersröserna har många gånger använts som gravar under en längre tid. Det kan alltså finnas flera gravläggningar i det. Men likväl vet vi att det är byggt för ursprungligen för gravläggning av en individ. Och därmed så är det ju en väldig makt som utstrålar från detta röse. Mm.
Tänk sig hur det här stenhögen här uppe, den har ju synts långa vägar runt omkring också. Och den visar ju på då att det finns en organisation här. Man har velat visa upp makten antagligen också. Och manifestera den och behålla den. Att det har varit en gravritual som har varit en del i en maktutövning antagligen.
Ja, vi kan se det ju dels av graven och dess storlek och dess läge som du talar om. Och vi kan ju också då se det i den mängd praktfulla föremål som har följt den döde i graven här. Det är väldigt mycket som pratar om makt. Det är väldigt mycket som pekar på ett ordentligt klassindelat samhälle där några få människor förfogade över andra människors arbetskraft.
Mm. Bronsåldern då, den är ju en, om man ser till fynden här inne, så är det ju en tid då man visade upp, man hade smycken, man smyckade sig. Det var statusprylar skulle vi ha kallat idag. de här föremålen som ligger här inne. Och att bronset användes inte som en bruksvara heller, utan det var ju en smyckevara.
Mm. Det är ju i första hand föremålen från den äldre bronsåldern där just de här statusmängda föremålen dominerar. Och det är först mot yngre bronsålder som vi får en del rena bruksföremål. Men som sagt, under den här tiden som röset är från cirka 3000 år sedan, då är det i stor utsträckning väldigt praktfulla föremål som är gjorda i denna brons.
Och vi tänker oss här att den här personen, en han, det har varit en man, det kan vi väl enas om, gravlades här uppe. Och till den här ceremonin som var kring denna gravläggning så har man då kommit ner från bygden här, antagligen bärande den här döde på något vis sitt upp. Och att det här har varit en ceremoniplats, har blivit en ceremoniplats då. Det här förutsätter ju också nästan en någon typ av prästerskap.
Ja, det är svårt att prata så konkret kanske om ett prästerskap, men onekligen är det ju väldigt mycket i bronsålderns föremål som bär väldigt tydliga tecken på detta med ceremonier. Vi har föremål som är rena ceremoniföremål i brons, och vi kan också finna att det är ett väldigt vanligt motiv på hällristningarna med till exempel yxbärare. Så att det är åtskilligt som också i människoframställningar. Det finns små människofigurer i brons och diverse kultföremål och sådant. Det är mycket som pratar om ceremonier. Det är det.
Och lika väl som vi har utsikten här gemensam med de människor som levde här i trakten när de kom hit upp, så såg de vad vi ser idag, så kan vi faktiskt dela något annat också. Vi kan dela ljudet av de instrument, ceremoniinstrument som fanns på den tiden.
Ja, från bronsåldern så finns ju stora bronslurar som också förresten förekommer på hällristningar. Och det är väldigt märkvärdiga musikinstrument faktiskt.
Vi vet inte vad de spelade, men vi vet i alla fall hur de lät, för att de låter så än idag.
Ja, visst.
Det här ljudet av bronsålders lurarna, det hörde människorna. Det var bekant för dem. Det användes i de här ceremonierna. Utsikten här uppifrån det här berget på södra Tjörn och från det här röset, det är i stort sett detsamma. Här ser vi idag fritidsbåtar som passerar mellan Tjörn och fastlandet, och på väg hit när vi åkte över broarna så såg vi ett fartyg från Limassol. De människor som stod här uppe på den tiden som det var bygga av den här bronsålders högen, det här röset, de såg andra fartyg.
Ja, vi har inte några bronsålders skepp bevarade, men vi vet ändå att fartyg spelade en viktig roll för bronsålders människor, därför att det är ett vanligt föremål på hällristningarna. Mm. Och vi vet att det var fartyg av en rätt ansenlig storlek också, därför att vi kan se fartygen illustrerade med en besättning på uppemot ett tiotal personer. Mm. Och går vi tillbaka till bronsåldern här så så under den äldre bronsåldern så hade vi ganska vida kontakter med framförallt Västeuropa, med England och Irland, det kan vi se i föremålen. Och längre fram under bronsåldern så blir kontakterna med Europa, Centraleuropa, allt starkare. Så att det är väldigt mycket i bronsålderssamhället som pratar, som visar en ordentligt organiserad handel. Det är naturligtvis inte riktigt den handel som vi är vana vid idag. Det är inte pengar i ena riktningen och varor i den andra riktningen, utan det är en byteshandel med varor i båda riktningarna. Men det är, och det är inte varutransporter över långa vägar kanske i ett led, utan transporter som har tagit lång tid och haft många mellanhänder.
Vad tror du det var för någonting de handlade med?
Ja, det är nog ingen större tvekan om att bronsålderns samhälle här hade ett djurhudar och skinn, kanske även köttprodukter, spannmålsprodukter. Och i andra riktningen så har vi en del bärnsten, vi har en del ädlare stenar och naturligtvis då också koppar och tenn då till bronsföremålen har varit viktigt.
Ja, folk färdades ju efter kusten här i sina båtar och såg de här rösena. Det har ju gjorts under en lång period man har uppfört de här rösena. 2000 stycken lär det finnas i Bohuslän bara. Men det här röset som vi har här bakom ryggen, Kuballe Vette, det är ganska speciellt.
Ja visst, det är ju en särskild anledning till att vi valt att slå oss ner just här och betrakta detta röse. Därför att det visar att de här rösena ursprungligen när de byggdes så var det inte vilken stenhög som helst, utan det var en oerhört konstfärdigt byggd anläggning med en faktiskt en viss arkitektur.
Mm. Det ser ut som en stenhög i största allmänhet när man kommer på lite håll. Men som man kommer närmare så ser man att här är stenarna väldigt fint hopkilade.
Ja, stenarna är då inte den vanliga rundade karaktären, utan det är kantiga stenar, det är nästintill hällar en del, och de är lagda ordentligt omsorgsfullt kant i kant och bildar en jämn kupolformad yta med en kraftig trasskant ytterst, och det visar ju då att det är verkligen en medvetet arkitektonisk avsikt bakom det här bygget.
Det har varit egentligen, kanske man kan säga att det är fel att kalla det för ett röse. Ett röse är ju en, så det är ju en samling uppkastade stenar som har hamnat i en hög. Så ser jag det i alla fall. Stenröse när man tänker sig det. Därför att det här har varit ganska slätt. Det har haft en väldigt jämn form antagligen. Som det är nu är det ju borttaget toppen på röset, därför att folk har varit i under tidernas gång här och letat skatter eller vad de nu har gjort för någonting.
Ja, och det är också då som det har upptäckts att röset innehåller en ordentlig gravkista byggd av flata hällar.
Så att det är ju en konstfärdighet på många olika plan som ligger bakom det här.
Ja, visst.
Stenen har de då tatt här runt omkring. Vi tittade efter sten när vi gick upp här och det är ganska tomt.
Ja, det är ju berget ganska flakt här uppe. Det är mer eller mindre en stor bergsplatå vi befinner oss på. Och som du säger, här är inte mycket sten här uppe. Utan det har varit ett förskräckligt bärande och slitande för att få upp dessa väldiga stenmängder. Det har gått åtskilja arbetstimmar för att anlägga det här gravmonumentet. Det är ingen tvekan om det.
Mm. Vad tänker nu arkeologen Johan Wigfors här? När han sitter och grunnar över detta röse.
Ja, det som jag kanske i första hand tänker på är ju att arkeologin faktiskt är den enda vetenskap som verkligen kan ge ett långtidsperspektiv på människan och som kan berätta om hur människor under olika tider format sin tillvaro. Jag menar att det här är en kunskap som vi direkt, vi kan uttrycka oss med de krassa termerna vi har. Det är en kunskap som vi direkt har nytta av. Därför att vi måste ändå utgå ifrån att människan kan påverka sin situation, påverka sin tillvaro och sitt samhälle. Och då menar jag att då har vi mycket lärdom att dra av människan i gången tid.
Ja, det är tydligt att de gamla egyptierna och inka-indianerna inte var ensamma om att kunna konsten att lyfta både tungt och högt. Arkeologen Johan Wigfors och historiat minnesreporter Thomas Persson hade besökt ett bronsåldersröse i den bohuslänska skärgården. Och nu får vi norrut, till Jämtland. Några mil öster om Östersund ligger ett litet samhälle som heter Stugun och där det bor ungefär 1600 personer. Här firar man i år jubileum och gör det i kraft av sin betydelse som knutpunkt för de pilgrimer som drog upp genom landet på väg till Nidaros, det vill säga Trondheim, och den helige Olavs grav. Lars Hamberg berättar.
Det finns i år, 1990, ett logiskt skäl att orda något om den nästan helt bortglömda Olavskulten. Det lilla jämtländska samhället Stugun, 5 mil öster om Östersund, firar i år sitt 700-årsjubileum med en historia som är intimt kopplad till Sankt Olav. Kanske kan det här jubileet ytligt sett framstå som ren lokalhistoria. Men man behöver inte tränga särskilt djupt för att snart finna trådar och bindningar direkt till den allmänna svenska historien, liksom till norsk och europeisk historia. Här möter man snart många gestalter från tiden för kristendomens införande i Norden. Biskopar, furstar, helgon och påvar. Det rör sig om ett 500-årigt kapitel i Nordens historia, vars centrala gestalt var kung Olaf Haraldsson av Norge. En maktfullkomlig och hänsynslös fanatiker som tidigt övergick till kristendomen. Det är i början av 1000-talet och Olafs metoder var hänsynslösa, brutala, när det gällde att övertyga de motspänstiga om lämpligheten att övergå från asaläran till vite krist. Han hörde till dem som inte drog sig för att sticka ut ögonen på sina opponenter och motståndare. Med hjälp av danske kungen så lyckades de norska stormännen till sist förjaga kung Olaf, som gjorde långa färder, bland annat till Ryssland, och han samlade en armé. Han landsteg sen i närheten av Sundsvall, vid Selångerfjärden. Vid den här tiden var det frågan om en havsvik. Numera är det ju inte det på grund av landhöjningen. Och här roade sig kungen enligt krönikan med sitt fruentimber. Han seglade vidare, enligt legenden till och med på torra land. Han följde Ljungans dalgång. I Borgsjö stötte han sin stav i marken och genast sprang där en källa upp. Passerade Revsundsjön, där den så kallade skepparhällan uppvisar rämnor efter de järnskodda fartygens kölar. Man rastade i Pilgrimstad, fortsatte förbi Lockne till Storsjön, vidare mot Rödön, Alsen, Mörsel, Undersåker, Åre och Duved. Olavs armé tog sig in i Norge sannolikt förbi Skalstugan eller möjligen också genom Skudalsporten. Och så möttes arméerna i ett slag vid Stiklastad som utkämpades onsdagen den 29 juli år 1030. Olav Haraldsson föll, liksom enligt Snorre Sturlason kungabok också den kände jämtländske hövdingen Arnljot, ett av Pettersson Bergers främsta motiv, sedermera. Hittills så rör det sig enbart om politiska och religiösa motsättningar, men det är nu som undren tar vid. Endast ett drygt år efter Olavs fall så började mirakelberättelserna florera. Det kanske största miraklet är Olavs förvandling i människornas sinnen. Ofantligt snabbt förändrades nämligen denne hatade kung till ett dyrkat helgon. Det rör sig om en sorts hänryckning som snabbt spred sig som en feber, vilken inte lämnade någon nordbo oberörd. Olaf växte till en helt enkelt enorm gestalt, vilken därefter i ett halvt årtusende kom att kasta sin skugga över Norden. Och inte bara Norden, utan också nästan hela Europa. Olavs lik flyttades till Nidaros, Trondheim, och under århundradena tätnade skarorna som sökte sig till den heliga graven i Nidaros. Där längtade man efter att få uppleva undret och helbrägdagörelsen. Och långt in i medeltiden förkunnade man:
han fick bara spe av det ogudaktiga folket, hotelser och hat, lidande och landsflykt, men med ett ståndaktigt sinnelag, med beundransvärd fasthet, besegrade han allt i det han lycklig vandrade mot glädjen. Före lidandets dag, innan den förestående dödskampen, styrktes och tröstades han av en gudomlig syn, fick en försmak av det som han älskade och önskade än mer av det han hade smakat, och vann ännu mer än han hade önskat genom sitt heliga martyrium.
Och det är här som jubileet i stugan kommer in. Den mäktiga katolska kyrkan var inte sen att få ögonen på och därefter exploatera Olavskulten. Och i Nidaros insamlades ofattbara penningsummor. Men många botgörare, munkar, pilgrimer som sökte helgonets hjälp dukade under för strapatserna längs de obanade och farliga vägarna. Ärkebiskoparna i Uppsala grep nu in, den ene efter den andra, både av kristlig kärlek och av snöd vinning. Sannolikt så hade mot slutet av 1200-talet rapporter inflytit om storskogen mellan Ragunda och Lit, en sträcka på cirka 10 mil. Där drabbades många av pilgrimerna av ond, bråd, död, lidande och elände. Och därför så satte sig ärkebiskop Johannes vid sin skrivpulpet i Uppsala och skrev ett brev till Stuguns första inbyggare. Brevet lästes i Ragunda kyrka den 29 januari 1290, en kall vinterdag. Låt oss gå in.
Broder Johannes, med Guds nåd utvald ärkebiskop i Uppsala, hälsar alla som ser detta brev i värdligen med vår Herre. Genom detta brev göra vi veteligt för alla att vi upptaga uppgivaren av detta brev, Gurd Boda Karl från Ragunda skogen i Jämtland, i martyrerna Sankt Laurenti och Sankt Eriks, vår Uppsala kyrkas och vårt beskydd och stöd, förbjudande alla och en var på det bestämdaste att någon fördristar sig att otillbehörligen bereda honom obehag och svårigheter. Vi förbjuder även strängt att någon i fråga om denna hemmans del i förutnämnda skog, som blivit honom av Uppsala kyrkan tilldelad för gästningens uppehållande, fördristar sig att ansätta denne gurd, pålägga avrad, skatter och gärder av vad slag det vara må, eller på annat sätt betunga honom.
Brevet bekräftar att vid den här tidpunkten så fanns en kyrkans tjänare i stugan och att denne gavs skydd av ärkebiskopen i Uppsala samt skattefrihet. Eftersom det här brevet följs av en serie liknande vilka vänder sig till Guds efterträdare, så kan man utgå ifrån att verksamheten vid själastugan på Ragunda skogen verkligen var högprioriterad. Motivet till detta kyrkliga härberge måste ha varit pilgrimsströmmens betydande storlek. Namnet Stugun är ingenting annat än det dialektala uttalet av stugan, det vill säga själastugan. En institution som alltså 700 år senare alltjämt manifesteras i själva ortnamnet. Det är notabelt att de här gamla privilegiebreven alltjämt finns kvar. I ett brev av den 3 februari 1346 ifrån ärkebiskop Hemming, en kulturhistoriskt intresserad före detta dominikanermunk, kan man inhämta att denne Hemming av Guds sonson, som hette Ludin Thoresson, mottagit samtliga de skyddsbrev som tidigare sänts till gästgivarna i byn. Hemming har nu tagit med sig breven att förvaras i vår Uppsala kyrka, sedan en avskrift av alla de förenämnda breven under vårt sigill i flera trovärdiga mäns närvaro lämnats i förvar hos meranämnde Ludin Thoresson. Så kom breven att bevaras och därmed Stuguns tidiga historia. Genom de här dokumenterade händelserna så blir byn en del i ett av de dominanta kapitlen i vår nordiska historia. Det är ett fascinerande och mycket långt avsnitt som berättar om kristendomens seger över hedendomen, liksom om den idag egendomligt nog i stort glömda, ofattbart stora massrörelsen som lockade tusenden att under 500 år vallfärda till Nidaros, Olavskulten. Bland de många som skrivit om det här kapitlet möter man också den tänkvärda slutsatsen att helige Sankt Olaf alltjämt är Nordens genom tiderna mest kända person. Det förefaller som om Olavskulten utsattes för flera betydande hinder och motgångar. Det storartade kyrkobygget i Nidaros, alltså Trondheims domkyrka, kom att brinna åtskilliga gånger. Och till sist så plundrades den, och sägnerna om Olafs kistas irrfärder är många. 1350 så drabbades hela Norden av digerdöden, vilket måste ha inneburit ett stort avbräck, och slutligen kom reformationen. I dess hägn så föddes logiskt starka motkrafter. Olavskulten hörde till den katolska tiden och tystades ned. Och i vår tid så är det väl egentligen den lysande historikern professor Nils Arnlund som kan sägas ha blåst liv i Sankt Olavs historia. I bilden så finns också den märkliga kampen mellan Sankt Erik, svensken, och Sankt Olaf, norrmannen, och kyrkopotentaternas intensiva konkurrens om penninginkomsterna. Helige Olaf blev aldrig officiellt kanoniserad, men togs dock i påvens och katolska kyrkans beskydd. Och i detta fascinerande kapitel av Nordens historia så tycker man sig också spåra en märklig polaritet. På den ena sidan så möter man alla dessa under, helbrägdagörelser och mirakelberättelser. Och på den andra möter man katolska kyrkans uppenbara snickenhet. Alla tänkbara åtgärder vidtogs för att garantera kyrkan de pengar som pilgrimerna förde med sig. Man införde till och med förordningar som stadgade att de pilgrimer, och de var många, som avled längs de otaliga pilgrimstigarna skulle jordas med allt sitt gods på stället, så att kyrkan sen kunde ta rätt på kvarlåtenskapen. När helgonets kvarlevor bars omkring utanför templet i Nidaros så hängde påpassligt små påsar på kistan i vilka de församlade förväntades lägga sina offer. Avlaten såldes och intäkterna torde ha varit helt enkelt enorma. Och någonstans i ens inre så föds den onekligen kätterska tanken att i denna översvinnliga miljö, präglad av mirakel och helbrägdagörelser, så fanns kanske också plats för vad vi idag kallar för PR, marknadsföringstricks och möjligen också en propagandateknik som på intet sätt står vår tid efter. Bland alla oräkneliga namnlösa pilgrimer så finns också kända namn. På flykt undan digerdöden så kom våren 1350 ett lysande följe förbi byn. Det var den olycklige kung Magnus och hans drottning Blanka av Namur som färdades mot Frösön. Detta kungabesök har kommit att engagera flera från den jämtländska parnassen. Främst kanske Pettersson Berger som en tid funderade på att göra en opera på det här temat. En av de jämtländska skalderna, Östersundspostens redaktör och journalist Nils Anton Fugelstad, fångades också av motivet och han skrev dikten Kung Magnus höll hov på Frösegård. Denna begåvade men otursförföljde furste vänder sig i den här dikten till hustrun Blanka.
Kung Magnus höll hov på Frösegård. Han färdats i kapp med döden. Min Blanka, min drottning, du blom i min vård. Jag blev dig till tunga öden. Vår kärlek och lycka med hat man såg. Man ville vår glädje döda. Fru Brita, hon älskar en sorgsam håg. Och ögon som gråta och blöda. Nu klingar i kyrkorna sorgens malm. Och människorna klaga i nöden. All glädje är synd och allt kött i halm. Och livet blott porten till döden. Allt verk som jag gjorde i spillror går. Och ofärdens varulvar rida. Dock tror jag att Kriste är god och förstår. Och ser oss med ögon blida. Se vintern står grå omkring Fröjas ö. Och ve vår i konungahuset. Men stundom ler sol över vitans snö. Och fjällen står skära i ljuset. Så mister väl döden sin kraft en gång. Och sorgen gör gott, fast den svider. Vår våndas vinter var ganska lång, men har väl en ände om sidor. Vår lycka, min drottning och lustblomma fin, blott skimrar mer rik genom tåren. Ty kärleken, liksom det ädela vin, den mognar och djupnar med åren.
Kung Magnus framstår alltjämt som en av de mest fascinerande och egensinniga svenska regenterna. Och han dras än idag med öknamnet Magnus Smek, det vill säga en man med intresse för vissa sexuella utsvävningar. Det var sannolikt mot den här bakgrunden som ett mycket spänt tillstånd rådde mellan honom och fru Brita, det vill säga heliga Birgitta. Inte bara helgon utan sannolikt också en framstående xantippa i den tidens främsta skikt. Heliga Birgitta har också vallfärdat till häst för att möta Sankt Olof i Nidaros. Många utav de dåtida ärkebiskoparna gjorde visitationsresor till de nordliga landen, bland annat Nils Allesson. Jag kommer själv från Stugun och den år 1290 omtalade Gud, en av mina förfäder. Mot den här bakgrunden så må det förhoppningsvis framstå som förlåtligt om jag ordar något om denna tid och hembyns direkta knytning till den nordiska historien. Man får ju aldrig bli för personlig i ett radioprogram. Men jag tror att de som lyssnar ändå kan förstå mig om jag berättar följande. När jag går ner på stranden vid den sommarstuga som familjen haft i flera generationer och tittar rakt österut, så ser jag längst bort en liten ö, en av dessa tusen tallklädda holmar i de jämtländska skogssjöarna. Men det är verkligen inte vilken ö som helst. Ärkebiskop efter ärkebiskop skrev under 1300-talet nya privilegiebrev till gästgivarna i Stugun. Och den 7 mars 1303 så var det Nils Allesson som fattat pennan. Han utvidgade nu gästgivarnas marker betydligt och angav tre än idag identifierbara platser som gränsmärken mot norr. Ett av de här gränsmärkena var Grytholmen. Det är den lilla ö som jag har mitt framför mina ögon när jag går ner till stranden. Kanske kan någon förstå att jag då försöker föreställa mig dessa skaror som vandrade genom urskogen för 700 år sedan. Alla dessa händelser i ett litet jämtländskt samhälle är direkt knutna till ett av de stora historiska flödena här i Norden. Omsorgen om pilgrimerna kom att leda till att en by skapades. Och alla dessa pilgrimer, det rörde sig om människor som sökte någonting bättre. Som sökte bot och hälsa, som längtade efter ljus och trygghet. Ett slags förankring i någonting pålitligt, hållbart och tryggt. Och där vi lag så tycks egentligen ingenting har hänt under alla dessa sekel. Vi är oföränderligt de samma.
Lars Handberg berättade om Sankt Olavskulten och Stugun i Jämtland. och som uppläsare medverkade skådespelaren Rune Ek. Nu ska det handla om någonting helt annat. Nämligen berättelsen om nästintill besinningslös vinningslystnad på bekostnad av naturresurser. Valfångst i seklets början. Just den här veckan så arbetar den internationella valkommittén i Holland. Och man ska då bland annat ta ställning till en framställan från Norge och Japan om ökad fångstkvot av vitval. Norge var först i världen med så kallade flytande valkokerier i början av 20-talet. Men Japan och Sovjetunionen kom snart efter. Och ända fram till slutet av 40-talet så jagades valarna hämningslöst. Men då insåg man att detta inte längre kunde gå an. En reglering av jakten behövdes och så bildades den internationella valkommittén som sedan dess arbetat med varierande framgång. Något tydligt hade man nog inte ens kunnat drömma om på den tiden då Sydgeorgien, ön där långt borta i Sydatlanten, nära den antarktiska kontinenten, var centrum för storskalig valfångstindustri. Storhetstiden varade i 60 år på denna karga, kalla, dimhöljda och stormiga ö som är något större än Gotland. Under blomstringstiden kunde sommartid uppemot 2000 personer vistas på ön. Idag befolkas den av ett 40-tal engelska soldater som stationeras där allt sedan Falklandskriget för 8 år sedan. Sven Börjesson och biologen Tom Arnbom, som är expert på elefantsälar och valar, tar oss med till Sydgeorgien och ruinerna av valfångarsamhällena. Föga ärofulla monument över en svunnen epok.
Sydgeorgien, en prick på kartan, sydost om Falklandsöarna. Drygt halva ön täcks av glaciär. 12 bergstoppar med högre än 2000 meter. Från väster blåser en evig hård vind. Sydliga oceanen, havet som omger Antarktis, räknas som jordklotets stormigaste. Den 16 november 1904 seglade 3 skepp under befäl av den norske kaptenen Carl Anton Larsen in i Cumberland Bay på Sydgeorgiens östra sida, läsidan. Säljägare hade sporadiskt besökt den obebodda ön sedan slutet av 1700-talet i sin jakt efter sjöelefanter. De stora djuren klubbades ihjäl, befriades från sitt tjocka späcklager som stoppades i 400 liter skrytor och kokades till olja. Eftersom ön saknar annan växtlighet än gräs, mossor och lava användes ibland pingviner som bränsle. Resan till den avlägsna ön var både lång och farlig. Det hände därför att säljägarna övervintrade på Sydgeorgien i grottor eller i små byggnader. Rester av stenhus, något endast 2 kvadratmeter stort, har påträffats. Carl Anton Larsen hade stor erfarenhet av de antarktiska vattnen. Åren 1902-1904 deltog han i Otto Nordenskölds Antarktisexpedition och kom då bland annat just till Sydgeorgien. I en av vikarna hittades 7 trefotsgrytor kvarlämnade av säljägare. Upphittarna döpte viken till Grytviken och det var hit Larsen återvände ett par år senare. Precis som säljägarna valde han öns mest skyddade plats. I Grytviken byggde Larsen och hans manna bostadshus, en fabrik med 12 stora tryckkokare och en ramp. Den 22 december dödades första valen och på julafton 1904 kokades den första valoljan. Antarktis första och hittills enda storskaliga industri har etablerats.
Så vad som hände här är att framför oss ligger havet här nu. Vi har en stor träplatta som är säkert 20 gånger 60 meter lång. Där valarna togs upp och så vinschas det upp. Det vinschar överallt runt de här. Där valarna vinschas upp sakta så slaktar man dem på plattformen här. De delar som skulle gå till vissa saker som späck direkt antar fördes upp på ena sidan upp för stora ramper och så köpte en annan ramp. Så allting delas ur mitten här och så, som du ser, två slädar här som nu går inte att röra, men jag kan tänka mig på den tiden det var varför så allting var bara fett. Så allting glatt omkring, så jag antar de hade sporrar på sig eller spikar i skorna för att kunna hålla sig kvar. Var ramlar man runt här nu? Nu så ligger nu framför oss en 4-5 sjöelefanter som har tagit över sina plattformen. Jag tror inte de har samma fara som de tidigare hade här. Vad valfångarna gjorde här nere var, när de inte fångar val i början av säsongen, någon typ i september, så fångar de sjöelefanter istället. Och de tog de stora hannarna, så det blev helt fel socialt system här nere. Så när det kom en biolog ner på 50-talet så gjorde sjöelefanter. Det sa han, ja visst, det är väldigt många sjöelefantsharar här och sjöelefantshannarna är väldigt små. Nu har de glömt bort att de stora hannarna valfångarna tog hela tiden. Så det blev helt, det är stor skillnad idag, 30 år senare än det var för 30 år sedan, hur sjöelefanterna nu lever.
Valarna drogs upp här på plattan. Vet du hur lång tid det tog för arbetarna sen att stycka dem?
Jag har hört rykten tog 20-30 minuter kanske för en 40-50 ton blåval. Än om det är sant, men det är, jag skulle inte förvåna mig. Men att det är väldigt lätt att få av späcket. Ser man på en val så de, huden är, fungerar som att man spänner åt som en korsett. Skär man upp en bit av en val så spricker den delar av den väldigt snabbt. Så det går väldigt fort att dra av späck och annat. Speciellt i början när de bara tog späcket. Det kunde inte ta lång tid alls.
Larsens bolag hette Compania Argentina de Pesca och var registrerat i Buenos Aires, även om majoriteten av delägarna var skandinaver. Just detta faktum att bolaget registrerades i Buenos Aires har Argentina använt som argument när man hävdat sin rätt till lön. Carl Anton Larsen fick vara ostörd på Sydgeorgien fram till 1906. Den 31 januari anlände det engelska krigsfartyget Sapo under befäl av kapten Hodge. Båtens kanoner riktades mot flaggstången och engelsmännen gav ett ultimatum. Hala er flagga inom 15 minuter, annars skjuter vi ner den. Sydgeorgien är en del av den brittiska kronkolonin Falklandsöarna. Larsen och Hodge kom dock snart överens och några år senare installerades en brittisk ämbetsman på ön. Grytviken följde snart av fler stationer. Liv, Stromnes och Husvik blev de viktigaste. Liv ägdes av Christian Salvesen Limited. Salvesen var skotte men med starka norska band. Annars var det mest norska bolag från Tönsberg, Sandefjord och Larvik. Vid en folkräkning 1909 fanns det 720 människor på ön. 716 män, 3 kvinnor och 1 barn. De flesta kom, liksom bolagen, från Västfold vid Oslofjordens västra strand. Som mest var 7 landbaserade valfångarstationer igång och antalet invånare på ön var under vissa perioder bortåt 2000.
Just nu är vi inne i, eller byggnaden precis bredvid där de slaktade valarna. Och här talade de, visade de olika båtarna här från B1, B2, B3 som egentligen Busen heter den. Som är från en ort här i närheten som heter Busen Point. De olika valfångarna som var utanför här. Och när de tog in, och så här på sidan här står alla de olika valarterna de tog och mycket olja de fick. Så det kan tänka att det var en stor konkurrens mellan båtarna. Där vi för in så mycket som möjligt. Nu kan vi inte gå upp den här trappan för den håller på att ramla ihop. Men det är upp till övre delen av plattformarna där de rensar valarna. Om vi går vidare här så kommer vi fram till kokarna. Här har vi säkert en 10 stycken olika kokare som står runt. Vad de gjorde var att de förde upp köttet ovanför oss. Så under plattformen nu. Och så slängde de ner kött och ben och annat. Eller kött tidigare för att få ut olja. Innan de började frysa ner det. Så för att koka ut olja så slängde de ner kokarna här. Och så kom oljan ut längre bort. Så det är enormt stora mekaniska vidunder här nere som rostar i alla möjliga färger.
Valindustrin var en mycket lukrativ bransch, speciellt under första världskriget. Nitroglycerin var en av de produkter som framställdes av valolja från Sydgeorgien och efterfrågan på sprängämnen var som bekant stor under åren efter 1914. Margarin, tvål, skokräm och läppstift
andra exempel på den långa lista av produkter som kunde utvinnas från en val. Valindustrin var norrmännens bransch och det var de som stod för utvecklingen. Sven Foyn konstruerade den moderna granatharpunen 1872, som för övrigt Bofors sedan kom att tillverka. Ett vittnesmål om norrmännens dominans får jag när jag går runt bland gravstenarna på någon av öns gravplatser. Det är nästan bara norska namn. Någon är från Dublin och ett par från Skottland. Jag hittar också två svenska namn. Erik Högberg och Erik Holm, båda döda 1917. I mitten av 20-talet kom nästa milstolpe, de flytande valkokerierna. Hela processen kunde genomföras ombord. Dessutom så slapp man betala skatt till engelsmännen. Säsongen 1931-32 uppehöll sig 41 modefartyg och 232 mindre valfångstfartyg i de antarktiska vattnen. Valindustrin på Sydgeorgien led inte bara av den allt ökande konkurrensen. Valarna blev färre och färre och båtarna från Sydgeorgien fick åka allt längre bort från ön för att hitta val. Redan runt 1910 kom rapporter som berättade om att vissa arter av valarna var hotade. Men ingen brydde sig. Det fanns allt för mycket pengar att tjäna. Trots de allt bistrare tiderna fungerade Sydgeorgien fortfarande som ett centrum. Det var porten till Antarktis. Under stora delar av 30-talet var det dock bara Grytviken och Leith som fungerade som valfångarstationer. Stromnäs gjordes om till varv. Under andra världskriget gick Hitler hårt åt de flytande valkokerierna. Många sjönk. Efter kriget upplevde...